Och det som jag tänkte dela med er idag, det har ni hört många gånger. Och gudsordet kan man inte höra tillräckligt många gånger. Och jag vill dela med er också ifrån Lukas 2, inte julevangeliet. Den 12-årige Jesus i templet, och det står det från vers 41. Och även det läser vi tillsammans i Jesu namn. Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var 12 år gammal gick han dit upp, som sedan var vid högtiden. Då festen var över och det skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. Det gick en dagsled i tron att han var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom: "Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga." Han svarade: "Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?" Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Det står att de gick upp till Jerusalem. De gick upp till Jerusalem. Men nu är det ju så att Nasaret ligger ju norr om Jerusalem. Och det innebar ju att de gick ju egentligen ner. Men då är det så att Jerusalem ligger på en höjd. Och därför så säger man ju att man gick upp till Jerusalem. Jag googlar lite på det här. Det är 14,5 mil. Nu googlar jag inte på Jesu tid, utan nu googlar jag idag. 14,5 mil. Och det är till Jerusalem ifrån Nasaret. Det tar alltså 33 timmar att gå dit. 33 timmar. Det är ju mer än en söndagspromenad i alla fall. Och som sedan var så skulle man gå dit när man blev äldre. Och precis som det har beskrivit i Moseboken så firade Josef och Maria påsk varje år. Påsken firades egentligen bara en dag, men följdes sedan av 7 dagar av festligheter. Och det hette ju då, som ni vet, det syrade brödets högtid. Och det står och berättas om det i Lukas 22. Och det faktum som visar nu att de gick dit, det var ju det att Josef och Maria var troende och rättstrogna judar. Och de följde de seder som fanns. Jesus, Maria och Josef var förmodligen inte ensamma, utan det var hela familjen var med. Och den här högtiden, det var en stor del utav deras liv. Att gå 33 timmar eller 14,5 mil för att fira en dags firande. Men så stannade man ju ofta några dagar till. Det var förmodligen inte så enkelt att göra det. Men han hade ju ett arbete, Josef. Och var borta i så många dagar från snickeriet. Det kostade ju. Han kostade ju på sig det ekonomiska för att gå till Gud. Och gå för att uppleva den här fantastiska upplevelsen att vara med i påskhögtiden. De prioriterade Guds vilja. De prioriterade den dragningskraft som fanns hos Gud att vara med i gemenskapen i Jerusalem under påskhögtiden. Det finns en dragningskraft i att komma till Guds hus. Och ni som sitter här, ni har ju tänkt likadant. Det har funnits en dragningskraft. Ni kanske inte läste predikoturen att det var jag som predikade, hoppas det var Anders. Men ni får stå ut med det, för det är Guds ord i alla fall. Och på samma sätt så tänkte ni att nu ska vi gå till Guds hus och ta emot det han vill ge oss. På samma sätt som Josef och Maria och flera drogs till templet i Jerusalem. De gick förmodligen i synagogorna i Nasaret varenda söndag också. När Jesus var 12 år hände detta. Det är ju så att det står ju inte så jättemycket om Jesus fram till dess han började verka. Jesus föddes precis som du och jag. Han föddes inte färdig människa. Han föddes inte med en som kunde gå, stå, predika. Utan han föddes som en bebis. Precis som vi har gjort. Och varför står det inte så mycket mer om Jesu uppväxt? Varför står det inte om han var ute och lekte? Och står det inte vad han gjorde de första 12 åren? När är det första gången det står om Jesus? Johannes skriver att skulle det stå om allt Jesus gjorde, så skulle inte alla böcker i världen räcka till. Men här står det som är väsentligt att veta för oss. Det här är en väsentlig del att veta, det som hände i templet på den tiden. Därför att vi skulle kunna förstå att det finns tillväxt även i Jesus. Han var inte färdig. Och enligt judisk tradition skulle man börja lära sig faderns yrke när man var 12 år. Och det var ju precis det Jesus gjorde. Då tänker alla, som jag också gjorde när jag förberedde predikan. Ja, han skulle bli snickare. Ja, det också. Nej, vad skulle han lära sig? Han skulle lära sig att följa sin far i himlen. Det var det han skulle ägna sig åt. Och det säger han. När föräldrarna kommer fram till Jesus, så säger han: förstår ni inte att jag ska ägna mig åt det som tillhör min far? Det var inte Josef han tänkte på då. Han tänkte på Gud i himlen. Att han ville ägna sig åt det som tillhör fadern i himlen, för att gå i hans fotspår. Det har talat till mig det där. Jag är ju inte skeppare som alla vet, som min pappa var. Jag är något helt annat. Men däremot så, min farfar var faktiskt kommunfullmäktiges ordförande i Sotnäs kommun för en massa år sedan. Men det är ju bara en tillfällighet. Däremot har jag den viljan att tillhöra min far och ägna mig åt det som tillhör far i himlen. Ta till mig den dragningskraft som Gud har på oss alla människor. Gud vill dra oss människor till sig, och att vi ska växa i trohet och vishet, så att vi kan förmedla vidare, precis som Jesus gjorde. Vi följer vidare i texten. Då festdagarna var över och de vände hem, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. Ja. Hur många av er har varit oroliga, ni som är föräldrar, när ni tappat bort ett barn någonstans och undrat, vad tog han eller hon vägen? Och då kan man undra, gick de så länge utan att på något sätt börja leta efter honom? Det hade ju aldrig gjort om jag hade haft våra barn. Jag hade varit livrädd efter första timmen. Jo, det var också en tradition. Att man gick inte tillsammans i familjen så. Utan man gick ju med släktingar. Han kanske gick med kompisar längre bak. Och de trodde ju hela tiden att han är här någonstans. Det kan man göra. Och att han var med i resesällskapet. Och han kanske, som jag sa tidigare, han kanske hade kompisar och så också som han var med. Och det är det faktum att de missade helt enkelt att han inte var med. Men de visste ju ändå att det är något speciellt med den här grabben. Det är något speciellt. Och det kan man ju läsa om i många olika platser i Bibeln. Men än så länge så hade de ett föräldraansvar för Jesus. De var deras föräldrar. Jag går vidare. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Och då är det inte lite konstigt att de letade i Jerusalem i 3 dagar och gick inte till templet, har ni tänkt på det? Det gjorde de efter 3 dagar. Var det inte naturligt för dem att gå till templet, för de var där han förmodligen lämnade honom? Men så tänkte de inte. Även om de har varit med om en jungfrufödsel, även om en ängel har mött dem, så tänkte de inte gå till templet. Jag tycker det var lite spännande. Men Jesus, han visste förmodligen att de letade efter honom. Han var ju en lydig pojk och han ville ju göra sina föräldrar väl. Så han visste med största sannolikhet att mina jordiska föräldrar undrar nog vad jag är nu. Men det här kanske var ett sätt att visa Josef och Maria vem han egentligen var, om de inte hade fattat det innan. Och det märker vi på det svaret som jag har citerat några gånger. Jag ska vara där min far är. Där satt ett gäng judiska rabbiner. En massa lärare som var förståndiga och extremt kunniga i Guds ordet. Men ändå så häpnade de över Jesus förståndiga svar. Detta berodde på att Jesus, ja, vad berodde det på? Jo, att Jesus hade en extrem relation med Gud. Där satt gamla, skäggiga vet jag inte men förmodligen, och lyssnade in hur en 12-åring svarade och gav svar som de kanske aldrig hade hört. Som troende kan man lära känna Gud på riktigt och ha en levande relation till honom om vi låter hans dragningskraft verka i våra liv. Gud vill dra oss till sig. Och dra oss till Gud som är god. Jag ska ta ett exempel. Om vi som människor lever här på jorden så är det ju så jättemycket som händer. Och det är fler än Gud som vill dra oss till sig. Det finns mycket frestelser i annonser, på tv, genom människor som inte har goda avsikter. Men det finns också en dragningskraft till Gud. Och det kommer jag upprepa flera gånger idag. Det finns en sida som leder till Gud och en som inte leder till Gud. Den onda sidan har vi sett nu, har fått väldigt mycket uppmärksamhet under de senaste tiden, både i tv och media. Hur allt det onda med mord, med krig, med våldsamheter, med bedrägerier och så vidare. Det är inte det Gud vill. Gud vill att vi ska leva i frid med honom. Jag tror att allt det som händer just nu ska få oss att få upp ögonen och säga att det finns en värld bortom allt det onda som vi ska vandra till. På Jesu tid var det också vanligt, som jag sa tidigare, att man hade samma yrke som sin far. Jag ska bara säga lite grann om det. Vi vet ju att Jesus, han var snickare ända fram till dess att han började förkunna Guds ordet. Och sen bytte han och gick sin himmelske faders vilja. Det är en annan sak jag ska nämna också. Josef, om inte jag är ute och simmar, det finns de som är mycket mer bibelsprängda och kunniga än vad jag är i den här samlingen. Men om jag minns rätt så är det väl den sista gången vi hör talas om Josef. Han gick kanske bort alldeles strax, han kanske dog strax efter den här händelsen. Jag ska uppehålla mig lite grann mer med de här rabbinerna och ändra eller föra över det till vår tid. Det sitter en kille här i församlingen som är exakt på dagen 50 år yngre än mig. Och han fyller 21 år den 9 juli och jag fyller 50 år mer. Skulle jag inte lyssna på honom, skratta nu inte där borta i hörnet. Vad kan han lära mig som har levt i 70 år och största delen av mitt liv följt Gud och har erfarenheter? Jo, han och hans kompisar i ungdomar kan lära mig otroligt mycket om hur människor, ungdomar, tänker idag. Han kan lära mig allt det här moderna. Och bara för din skull, Johannes, så tog jag med mig den här upp idag. Men jag har inte använt den. Det är så. Det kanske skulle ha gjort det. Det är så mycket papper annars. Vi tror att vi som har levt länge har alla sanningar. Det har vi inte. Vi har erfarenheter som i mitt fall är 70 år gamla och kanske inte gångbara idag. Men jag har en erfarenhet som vi ska använda och tillsammans med våra unga utveckla så att vi får en bild utav vägen till Herren tillsammans. Det behöver inte vara fel bara för att ungdomarna inte gör så som jag skulle ha gjort. Det kanske är ännu mer rätt. Jag har tänkt på en som sa till mig en gång när jag sa det, ja, men han har ju så stor erfarenhet. Ja, men tänk på att den är lika gammal som han, sa de. Jag har full respekt för alla äldre som har bildat församlingar, drivit kyrkor, förkunnat Guds ordet. Men vi äldre måste också vara öppna för att ta emot de förändringens vindar som blåser i Jesu namn utifrån de unga. Och till er yngre vill jag säga, tycker inte vi är mossiga för mycket ofta. Vi har en och annan skaplig grej då också. Men tillsammans är vi jättestarka. Jag tycker jättemycket om segertoner. Kan jag inte få göra det? Och så finns det ni som tycker om andra sånger. Gör det. Amen, halleluja, säger jag. Men tillsammans ska vi gå framåt i Jesu namn. Och vi ska, jag kommer aldrig, tror jag. Och nu pratar jag om mig själv. Nu pratar jag inte om er andra som är lite äldre, men jag pratar om mig själv. Jag kommer aldrig att kunna gå in i en ungdomssamling på samma sätt som det gänget gör och vinna människor för Gud. De skulle gå efter 5 minuter. För jag tänker annorlunda. Men jag kanske skulle kunna gå till äldre människor och förkunna Guds ordet. Vad vet jag? Därför, ni yngre, säger jag igen. Ta till er det som ni tycker är bra av oss äldre. Och vi äldre, lyssna till ungdomens vindar så länge det är sunt och friskt. Och ni lyssnar till oss så länge vi är sunda och friska. Och det vill jag säga i Jesu namn på. Men det kan vara svårt. Jag tänkte på det. Rabbinerna som satt där. Han var 12 år, en killen. Hur tänkte de? Tänkte de så här? Nej. De tog till sig av hans förståndiga svar, står det. Och det finns ett ord som jag gärna vill använda till oss alla. Respektera varandra. Oavsett kön, ålder och andra skillnader. Respektera varandra. Jag har bara 15 år kvar. Nej, det har jag inte. Jag lovar. Sen står det, hans mor bevarade detta i sitt hjärta. Som jag läste inledningsvis så hade ju Lukas forskat lite i det här. Och han visste säkert att Maria hade tagit till sig detta. Och Maria var i många avseenden ett andligt föredöme. Förmodligen har ingen kommit Jesus så nära som mamma, som Maria gjorde. Kom han så nära Jesus? Hon litade fullständigt på Jesus. Det stod ju också att han växte upp, var ett lydigt barn. Och många förvånade säkert över det. Alla de busstreck vi pojkar har gjort när vi var unga, de gjorde inte Jesus. Och på samma sätt bör vi idag läsa Guds ordet om Jesus och begrunda vad Jesus har gjort. Jag skulle kunna göra, och det ska jag göra nu, jag skulle kunna gjort en litet tillägg på Guds dragningskraft. Och så skulle vi gjort ett snedstrick där och så skulle det kunna stått Jesus som exempel. Och det kommer jag till nu. Jesus växte. Han växte i vishet, både i ålder och välbehag, både hos Gud och människor. Och Jesus, han blev mer och mer vis i det han gjorde. Och jag vill påstå att en stor del av anledningen till den här texten, att det beskriver det här med Jesus, det är att Jesus växte i tillväxt. Jesus växte i tro, växte i närhet till Gud. Även om Jesus var Guds son, som jag sa tidigare, så föddes han som en bebis. Och vad är tillväxt? Många av er som sitter här har säkert bytt jobb någon gång under tiden. Och varit lite fundersamma, hur ska jag klara ett nytt jobb, ett nytt uppdrag? Och då vill jag återigen säga till er som känner idag att inte ska väl jag. Och då kan jag gå in i Guds församling. Jag ska inte läsa texten, för jag har inte gett den till Anton. Men jag ska säga i Josua 1, så står där hur Moses kallade Josua. Och han sa att jag ska vara med dig, nu är Moses död. Nu får du ta över. Nu använder jag mer världsligt språk. Och jag ska vara med dig i det du gör. Gör så här och så här. Så ska jag vandra med dig. Och det vill jag säga till er som står inför tjänst och vill gå in i tjänst. Herren är med dig. Var inte rädd för att ta vid där andra faller ifrån av olika anledningar. När någon lämnar ska det fyllas på med nya. Och ni ungdomar, var inte oroliga för att gå in i tjänst och nya tjänster. Med ett öppet, varmt hjärta i viljan att gå till Herren. Så är han med dig. Han kallar dig. Lyssna in ungdomar. Vad vill Herren med era liv? Och sen vill jag säga att det är aldrig för sent. Vi äldre kan få nya uppdrag. Jag var i second hand igår. Det var ett nytt uppdrag med och sålde kaffe och kakor. Det var riktigt skojigt. Det finns uppdrag. Om du har gjort en sak länge och vill göra något annat, så har Herren tjänst för dig. Det viktiga är då att vi som sätter människor i ny tjänst, att vi stöttar de som går in i den. På samma sätt som jag har blivit stöttad i många avseenden. Och ni har stöttat många avseenden i världsliga sammanhang. Guds dragningskraft står över all mänsklig kraft. En viktig lärdom från den här texten är att vi som Jesu lärjungar idag behöver växa i vishet och mognad. den tar aldrig slut. Och det är inte bara teologiska studier, utan det är nära förhållande och relation till Gud. Jesus var ett märkligt barn på många olika sätt. Och han gav sitt liv för oss enligt Herrens vilja. Vi kommer aldrig att bli som Jesus. Men vi kommer att ha Jesus som förebild i tillväxt. På samma sätt som han med sin gudomlighet drogs närmare och närmare Gud. Tills han for upp i himlen. På samma sätt kan du och jag med våra mänskliga tankar och värderingar växa och komma närmare genom Guds dragningskraft. Andliga upplevelser betyder inte automatiskt att man kan allt om Jesus och Bibeln. Utan det krävs fortfarande att vi kan växa. Och även om vi är några år gångna genom livet, så är det faktiskt så att vi blir aldrig fullärda. Men vi söker att komma närmare. Och jag säger till mig, och jag säger till ni som vill ta till er det. Sök efter att mer och mer kunskap om Gud och Bibeln. För det vill han. Och den dragningskraft känner han. Hur känner ni, många av er som sitter troende människor? Visst känner ni väl så ibland att om det någon anledning kommer hem sent, det händer, och så somnar man utan att ha läst Bibeln. Jag kan känna lite, inte dåligt samvete, men jag kan känna att det fattades något. Det är dragningskraften till Guds ordet. Det är viktigt att vi respekterar det ord som, det Guds ord som förmedlas. Gud är en person som vi ska lära känna. Det du ser Jesus göra, och det är att bevara det. Och jag vet att ni gör det. Bevara det i era hjärtan. Även om vi inte förstår allt. Han är kärleken. Och Jesus utvecklades och växte i vishet. Och det kan vi göra. Även om du är... Är det någon som är 12 år här? Nej, men de är nere i källaren, ja. Men även om du är 21 eller om du är 71, så kan du växa i tro, hopp och kärlek. Jag ska avsluta den här predikan med att läsa en sång som jag tycker väldigt mycket om och säger väldigt mycket. Och det är en segertonesång. Jag har inte bett Anton lägga upp den, utan jag ska läsa den som en bön till avslutning till min predikan. Jag ska byta ut några ord här och där också. Herre, nu kommer jag inför dig med en sång som är min bön till dig nu, Herre. Du ger mig mer nåd när min börda blir större. När arbetet växer, mer kraft du mig ger. Vid ökade trångmål din kärlek fördubblas. När prövningar möter din frid du mig ger. När allt vad vi ägt utom mod synes svika. När kraften är tömd fast dag ej är slut. När vi har nått botten av tillgångar egna. Kära far, då endast har du begynt att ge ut. O Jesus, för dig vill jag öppna mitt hjärta. I tro ta emot av de skatter du ger. Och sedan ge ut, ty ju mer jag giver, så strömmar välsignelsens flod ännu mer. Din kärlek är gränslös, din nåd är oändlig. Din kraft ingen människa utforskat än. Och av dina väldiga eviga skatter. Du giver och giver och giver igen. Amen.